Vissa patienter fick aldrig en chans. Nu kommer skakande uppgifter om att patienter som var svårt sjuka i covid-19 sorterades bort. De fick inte chansen att överleva, och inte för att de inte skulle kunna räddas. Välkommen till Studio DN. Jag heter Augustin Erba.
Sen är, tror jag man kan utan att blinka säga att de flesta av oss av läkarna inom verksamheten har ju den uppfattningen att vi har fått prioritera bort patienter som vi verkligen hade velat försöka behandla. Men det är ju inte därmed sagt att vi hade lyckats.
Välkommen Anna Gustafsson och Risa Löstlund till Studio DN.
Tack.
Tack.
Ni har graverande uppgifter om hur patienter som hade kunnat överleva har sålats bort. Men allra först så vill jag börja med att gratulera er för er bok om vad som hände på Nya Karolinska, en bok som heter Konsulterna, fick nyss Natur och Kulturs stora pris. Grattis!
Tack så mycket!
Men nu till dagens ganska allvarliga nyhet. Vad är det som ni har fått veta?
Det handlar ju om, vi har rapporterat i omgångar om den här frågan om prioriteringar inom vården, och då har vi fått till oss av källor inifrån intensivvården tidigt i pandemin att det gick ut internt att man skulle behöva prioritera mycket hårdare än normalt. Och sen har vi fått rapporter och beskrivit fall där äldre har prioriterats bort i vården, både på intensivvården och inte ens har fått åka in till sjukhus trots att geriatriska platser och intensivvårdsplatser finns. Och det som vi senast har rapporterat om handlar ju om att det är läkare nu som säger att regioncheferna har återupprepat flertal tillfällen att man inte har gjort prioriteringar som är utöver det normala. Men det stämmer inte. Det är en lögn, säger bland annat en överläkare på ECMO IVA på Karolinska.
För det som är också bestickande, kan man säga, i den här retoriken, eller vad ska jag säga, de här uttalandena som har gjorts från regionledningen, det är ju att det är att man har sagt att det finns lediga vårdplatser och därför har vi inte behövt prioritera. Men då finns det liksom en diskussion då som handlar om att då får man en känsla av att det finns luft i systemet. Men enligt de som jobbar i vården så har det ju inte funnits någon luft.
Ja, för det som har stått i DN tidigare, det var ju regionens chefsläkare som sa till DN i mitten av april att vi har ett beslutsstöd från Socialstyrelsen kring prioriteringar som är aktuella vid resursbrist, och där är vi inte nu. Och vad innebär de här uppgifterna som ni har, om man ser det i perspektiv till det som sades från chefsläkaren från regionen?
Ja, men alltså det chefsläkarna har... Alltså det är väl hela tiden personer som har jobbat inom vården som har sagt, fast de har ju inte velat framträda, men som har sagt att det här som chefläkarna säger, det, vi känner inte igen oss i det, i våran verklighet. Liksom att vi har, det betyder liksom att man på pappret har sagt att vi har så många förberedda vårdplatser. Så att vi behöver inte prioritera, och därför behöver ni inte använda den här typen av dokument då som har tagits fram för att kunna göra de här tuffa prioriteringarna i ett katastrofläge. Och det har man inte, då har man sagt från regionen, vi är inte i ett katastrofläge, vi behöver inte prioritera så hårt. Men de som jobbar i verksamheten har beskrivit en helt annan verklighet. De har sagt också att det här är en helt annan typ av intensivvård. Det är inte den intensivvård vi är van vid. Det är som de har liknat det vid krigssjukvård.
Men varför har man inte, varför har man gjort de här hårda prioriteringarna om det nu ändå har funnits platser kvar, och det fanns ju ett helt sjukhus i Älvsjö som är fältsjukhuset som inte användes. Varför har man gjort de här prioriteringarna då?
Men det man säger är att det har inte funnits platser. Man har stretchat verksamheten väldigt långt och sänkt kvaliteten så att färre personal har hand om många fler patienter än tidigare inom intensivvården. Sen har det förvisso stått verkligen tomma, bemannade geriatrikplatser som där vi har pratat med verksamhetschefer på flera ställen som vittnar om det. Och där, i de fallen, har det att göra med att man från läkarbolag som har haft hand om och ansvarat för vården på äldreboenden i regionen har beslutat om att inte skicka in äldre från boenden och hemtjänst i så stor utsträckning som man har haft plats för. Och det är det ju många anhöriga som har varit kritiska till. Att man inte har testat.
Men om man tittar på det här igen då, alltså för en någon lekman så blir det lite svårt att förstå, för att det sades ju att det fanns ett antal platser på till exempel fältsjukhuset i Älvsjö. Vad var det som gjorde att man inte de här läkarna som ni har pratat med som säger att man har prioriterat hårt? Varför har de inte prioriterat mindre hårt och skickat in alla som de egentligen ville skicka in i systemet, vet ni det?
Det finns väl olika orsaker till det. Det ena är att det finns personal och läkare framförallt som vittnar om att i början av pandemin så var man var så rädd att platserna inte skulle räcka till. Och det gjorde att man prioriterade kanske hårdare än man än man hade behövt göra, så att säga. Det är den ena förklaringen.
Alltså att man trodde att till exempel att man skulle vara översvämmad av patienter, och då ville man inte skicka in en 85-åring till intensiven, för då kan det ta upp en plats för en 30-åring som man tror ska komma liksom om 3-4 dagar. Är det så du menar?
Ja, därför att det hade man ju sett i Italien, att platserna tog slut, att man la in kanske äldre patienter på intensiven, och att det som skiljer covid-19 från vanlig intensivvård eller från influensapatienter, det är att vården, det krävs så långa vårdtider, och därför blir den här, dels så det tar väldigt lång tid, det tar mycket kapacitet, och det är också väldigt slitsam vård liksom för kroppen. Om du måste ligga flera veckor på intensiven jämfört med influensan kanske måste ligga 4-5 dagar. Då i Italien såg man, då hände det att det låg äldre patienter, för det var ju de äldre patienterna som blev sjuka först. De låg på intensiven så att intensivvårdsplatserna tog slut.
Vi ska bara snabbt, nu ska vi lyssna på en läkare som lyckades rädda sin egen pappa genom att intensivt diskutera med vården.
Svårt att säga att jag är arg, jag är väldigt upprörd och bedrövad över det här, att vi har misslyckats och skydda de äldre i första hand, och sen att välja ut de som kan få en andra chans med enkel behandling. Alla de här tusentals som har dött hade inte gått att rädda, det förstår jag också. Men vi får aldrig veta hur många som hade gått att rädda bland de då som inte fått en ordentlig bedömning. Och det tycker jag är synd och skam.
Vi ska fortsätta att prata om hur sjukvården hanterar covid-19 efter pausen. Vi har precis pratat om hur läkarna har beskrivit att de har varit tvungna att prioritera mycket hårdare än vad som har sagts officiellt tidigare när det handlar om vården av covid-19. Och en av de saker som har hänt under den här våren har ju varit att väldigt många har ju låtit bli att söka sjukvård, och det pratas om någonting som kallas för en vårdskuld. Anna Gustafsson och Lisa Röstlund, kan ni berätta, vad är en vårdskuld för någonting?
Det handlar ju om all elektiv planerad vård som har ställts in och skjutits upp på grund av pandemin. Att man har prioriterat vården av covid-sjuka och akutvård endast. Och sådana mer akuta operationer och behandlingar som inte kan ställas. Men all övrig vård har skjutits upp, och där rådde ju i vissa fall köer redan innan pandemin. Så det här är ju någonting som diskuteras. hur kommer vi kunna klara den här enorma uppdämda behovet av vård som har ställts in.
Det är också, och det handlar ju också, det finns ju också en annan mekanism, nämligen att man har ju sett att folk har ju sökt, det är inte bara det att vården har liksom planerat ställts om, utan det är också att människor i mindre utsträckning har sökt, för även allvarliga saker som till exempel hjärtinfarkter har man ju sett har minskat antalet, alltså besöken, och även i primärvården. Och det tror man ju att, det här gör ju också att man tror att människor har egentligen, de har egentligen, går egentligen och känner på saker som de normalt sett skulle söka för. Och nu när vården börjar liksom gå in i något mer normalläge, då förväntas det här bli en jättepuckel liksom, som måste tas om hand.
Och hur kommer det gå, tror ni, under hösten här?
Vi har ju en vård där många som har jobbat med vården av covid-patienter är totalt utarbetade och nära att gå in i väggen. Det hör vi från flera håll. Och i det läget att ta sig an den här stora vårdskulden kommer ju bli minst sagt problematisk.
Mm. Och som exempel också, så är det ju mycket av, det är väldigt mycket av operationer som har blivit legat på vänt, och det beror ju på att operationspersonal har liksom, de har fått ställa om till att vara, jobba inom den här covid-intensivvården, därför att där jobbar man också med narkos till exempel. Så det har ju byggts upp väldiga köer till operationer inte minst, och den personalen är ganska slutkörd.
Mm. En annan sak som man tänker på lite grann när ni berättar om hur läkare har prioriterat bort människor från intensivvård som kanske hade kunnat överleva, är ju att en av de stora siffrorna som de flesta av oss som följer det här följer är ju antalet inlagda på IVA. Men om sjukvården då med flit inte har lagt in på många, så många på IVA som hade behövt ligga på IVA, hur ska vi då förhålla oss till de här siffrorna om inlagda på IVA?
Ja, det är ju en intressant fråga. Jag intervjuade tidigt i pandemin en av funktionsområdescheferna på Karolinska som var öppen med det, att man tittade tidigt på Italien och vad som hade hänt där, och det här har även andra läkare anonymt vittnat om, att man sa tydligt från början att vi ska inte ha de dödstalen på intensivvården som man hade i Italien, där man tog in så många, utan vi ska prioritera sätta höga trösklar. Så det har ju gjort att Sverige har en relativt hög överlevnad som man har pratat väl om. Men det är ju som du säger, det gör ju också att antalet intensivvårdade reflekterar ju någonting som även speglar en hård prioritering.
Mm.
Och det utreds ju dessutom nu av Inspektionen för vård och omsorg, hur man har prioriterat.
Mm. Det har ju också varit skillnad då på hur kraftfullt anhöriga har kunnat agera, och vi hörde ju precis i förra delen av programmet hur en läkare som hade ställt till bråk för att han ville få sin far vårdad, hur han beskrev det. Vi ska nu lyssna på en av de äldre som lyckades få den här andra chansen med intensivvård, Gösta.
Man klarar av att överleva coronan trots man fyllt 81 år med rätt vård. Ett stort tack till vårdpersonalen. Ni gör en beundransvärd insats. En vädjan från mig till beslutsfattarna. Ni måste ändra rutinerna nu. Åldern ska inte avgöra om man ska få vård eller inte.
Och det blir det sista som vi hör i Studio DN idag. Tack Anna Gustafsson och Lisa Röstlund för att ni var med. Och imorgon i Studio DN. 1 miljon hade anmält sig för att vara med på Donald Trumps rally i Tulsa. Det kom bara 6500. Frågan är varför. Imorgon presenterar vi teorierna. Studio DN görs av producent Sabina Marmulakai, ljudtekniker Patrik Misenberg, teknik Oliver Bergman, Bauer Media.